vacklar och kvistar bredde folket ut på vägen in till Jerusalem. För den som rider på åsnan fram, Guds son som kommer i Herrens namn.
Oh, Jag tänkte läsa Bibelns allra sista verser som inledning. Jag börjar bakifrån alltså idag. Och det är ju en del av er ganska vana med att det kan bli så. Och jag tycker alltid det är så här. Man öppnar en bok, en ny bok som man har fått tag i, så, som verkar lite spännande, verkar lite sådär som man känner sig lite osäker vad innehållet egentligen är. Då brukar jag alltid börja bakifrån och titta hur slutar det hela. Och det gör jag även idag på förmiddagen här och läser ifrån sista kapitlet i Bibeln, det 22 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok, och vi läser den 16 versen till kapitlets slut. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hörde må säga kom. Och åt den som törstar, han må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga de plågor som är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, så ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Och han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus, Herren Jesu nåd vare med er alla. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, så tackar vi dig för att vi i den här förmiddagsstunden får uppleva hur du smörjer oss så att vi kan höra och förstå vad klockan är slagen också för vår värld. Tack för att ditt ord är levande och verksamt, Herre. Tack att det tränger igenom åtskillig själ och ande, märg och ben. Är en domare vid hjärtats uppsåt och tankar. Jag ber att, Herre, idag ska vi få höra att du talar till oss, Herre. Att du rör vid våra liv så att vi vaknar upp, Herre, och kan tjäna dig den korta tid som ligger framför, Herre. Jag prisar dig för att du vill vara med oss var och en som lyssnar idag, Herre. Och tack att vi inte ska slås ner av tidens tecken, Herre, utan att vi istället ska lyfta våra huvuden idag och känna att vår förlossning, den nalkas oss, Herre. Vi prisar dig för att du kommer snart, Jesus. Men tack att vi får tjäna dig och vi får lägga ner våra liv inför dig till dess den dagen kommer. Vi prisar dig att du hör oss nu, Herre, i Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga också tillsammans? För du är den högste över hela jorden. Ditt namn är upphöjt över alla andra. Ja, du är den högste över hela jorden. Ditt namn är upphöjt över alla andra. Så ger vi Jesus välsignelsen. Vi upphöjer dig, vi upphöjer. Över hela jorden, ditt namn är upphöjt över alla andra namn. Du är den högste över hela jorden, ditt namn är upphöjt över alla. Så sjunger vi tillsammans. Ja, vi upphöjer dig, Herre, vi upphöjer dig, vi upphöjer dig, du vår Gud. Kom, Herre Jesus, vi upphöjer dig, vi upphöjer.
Du vår Gud.
Varsågod och sitt ner. Halleluja. Som vi redan, kära vänner, hörde i inledningen, så känns det lite underligt att vi redan är vid första advent. Det är ju lite märkligt. Det är 10-11 grader varmt. Och vi som kommer norrifrån, vi tycker det känns lite konstigt alltsammans. Men samtidigt så är det ju njutbart. Och så blir det ju billigare för elräkningarna. Halleluja. Det blir ju billigare för dem som använder mycket energi i dessa dagar. Och för kommunen är det en välsignelse. Mindre snöskottning. Och så vidare. Så vi får se det positiva i det som händer. Men ändå så är vi framme. Klockan har slagit första advent 2011. Fantastiskt. Det är ju inte tomten nu som vi egentligen har någon större förväntan på. I alla fall inte som, tror jag, som Guds barn. Att det är det liksom som är det centrala för oss. Utan vi väntar ju på någonting annat. Vi väntar på någonting mycket bättre. Mycket större. Någonting mycket mer dramatiskt som ska hända över hela mänskligheten. Nämligen Herrens ankomst. Att Jesus ska komma tillbaka. När man hör lite grann i den svenska folksjälen vad som pågår, så handlar det väldigt mycket om ljus. Det handlar väldigt mycket om att mötas och liksom få känna gemenskap, att ingen ska vara utanför och så vidare. Men för oss som är kristna så har vi också en annan dimension som jag vill passa på tillfället. Jag tycker det är så bra med helgerna. De här återkommande helgerna, för då blir man påmind om detta fantastiska som kallas för Adventus Domino. Nämligen att Herren ska komma tillbaka. När Jesus kommer tillbaka så kommer han inte i ringhet och fattigdom. Utan han kommer i härlighet, makt och ära. Han kommer som konungarnas konung och som herrarnas herre. Han kommer tillbaka med seger. Och det är det som jag tycker känns så intressant när man tittar på de här texterna som beskriver Herrens tillkommelse. Det är detta som ska hända som ligger framför oss. Nu kan det vara så att det finns en hel del yngre människor här som känner att det känns lite konstigt detta med att höra att Jesus ska komma tillbaka och att allting kommer att ta slut. Man har ju hela livet framför sig, man har förväntningar kanske på utbildning, karriär, familjebildning och så vidare och så vidare. Det finns mycket som ligger framför. Men det är också så att allt som ser så stabilt ut, allt som verkar sig så likt. Liksom man går från grundskola till gymnasiet, man går från gymnasium till universitet och man går ut i arbetslivet. Allt det här som verkar liksom så stabilt och så genuint, det kommer att förändras dramatiskt en dag, säger Bibeln. Och du som är äldre och som känner att du har liksom det mesta av livet bakom dig. Kanske du kämpar med sjukdom. Kanske du kämpar med att livet har varit ganska jobbigt. Och det finns element av misslyckanden och element av svårigheter. För till dig är det också ett uppmuntrande ord. Att när Jesus kommer tillbaka så kommer full kompensation att komma dig till godo. Och du som tycker att det ser så bra ut, det som ligger framför i den här världen. Till dig har jag nyheter om att det kommer bli ännu bättre i den tillkommande världen. Om det ser bra ut just nu, om du tycker att livet ler liksom från den goda sidan, så kommer det bli ännu mycket bättre. Och du ska inte känna att när Jesus kommer, då kommer du att förlora någonting eller sakna någonting. Utan det kommer att bli fantastiskt. Det kommer att bli någonting som övergår den här liksom temporära glädjen som vi kan uppleva här. Som vi också kan mista lika fort. Och därför så är det viktigt att vi påminner varandra. Och med det här budskapet. Att Jesus ska komma tillbaka igen. Det är så att om du läser din bibel. Jag ska be att få upp första bilden här. Vi ska se om vi får. Ja, halleluja. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara bortom Vintergatans skär, det väl vi hast. Halleluja. Du vet att när Bibeln talar om att Jesus ska komma tillbaka, så kan man säga det att det är ganska komplex, kan man säga, händelse. Och därför vill jag använda den här bilden idag faktiskt på bilden av en rymdresa eller en rymdfärd. Och det kan ju verka lite spejsat, om man får använda ett sånt uttryck. Det kan ju verka lite underligt med en sån här bild. Men jag tycker att det är en användbar bild för att beskriva alla facetterna som ingår i detta fantastiska scenarium som Bibeln tecknar för oss. Och jag skulle vilja läsa två texter för oss. Och det här är liksom inledningsvis här. I Apostlagärningarna, det första kapitlet, vill jag läsa en vers. Eller en sammanhang. Och sen ska jag gå till första Thessalonikerbrevet. Och så kan vi ha kvar den här raketen bakom oss under tiden. Så att inte motorerna liksom somnar in. Och så här står det då i 6:e versen Apostlagärningarna 1. När de nu var samlade frågade lärjungarna honom. Herre, är nu tiden inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Jesus svarade dem. Det är inte er sak att få veta tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Medan de nu såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem och de sa det. Ni män från Galileen, varför står ni och ser upp emot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det här är kanske en av de mest klassiska texterna som vi brukar ha när vi talar om Herrens ankomst, att Jesus ska komma tillbaka. Och jag vet att i dessa dagar som vi lever i så är det faktiskt lite ovanligt ämne att predika över. Jag märker det mer och mer av mina kollegor att de skyggar lite grann för att predika om att Jesus ska komma tillbaka. Det verkar ju liksom väldigt avlägset i många sammanhang. Det verkar liksom så stort och det går liksom inte riktigt att ta till sig det eller ta in i liksom den värld och det tempo och den stress som vi har. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man påminner sig om de här sanningarna. Om du har läst ditt Nya Testament så har du upptäckt att det finns 300 texter som talar om vårt saliga hopps fullbordan, att Jesus ska komma tillbaka. Det betyder i genomsnitt, mina vänner, att när du läser Nya Testamentet så var 25:e vers som du läser kommer det en hälsning om att Jesus ska komma tillbaka. Det kommer en påminnelse alltså. Så att man liksom inte ska liksom tappa det här i allting annat som man har framför sig som människa. Och därför så vill jag också den här dagen bara påminna om, så här kommer det att bli. En annan text som beskriver också detta med att Jesus ska komma tillbaka är 1 Thessalonikerbrevet 4:15-18. Jag läser också de verserna så vi ska titta på de här två texterna. Så här står det. Vi säger, Paulus säger så här. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, det är alltså advent, ska alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder och en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som har dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Alltså det här är de, kan man säga, klassiska texterna som beskriver detta fantastiska scenario. Och därför vill jag använda den här bilden faktiskt som att när Bibeln talar om Herrens stora dag eller Kristi tillkommelse eller Jesu andra ankomst, så är det liksom en bild man kan använda av en rymdresa. Varför kan det vara en användbar bild? Jo, det är för att en rymdresa, det är ju liksom egentligen ett event. Men den har många faser i eventet. Man skulle kunna kalla det för uppskjutningsfasen. Och sen så ska ju den här rymdraketen komma ut ur jordens dragningskraft. Och siktar man till exempel på månen som de gjorde för en del år sedan, så ska man ha den här långa resan till månen. Sen så kommer man närma sig månen, så ska man in i månens dragningskraft. Man ska uppleva den här kampen med liksom dragningskraften som pågår, G-krafterna som pågår. Och sen landar de ju så fantastiskt på månen. Sen efter att ha satt sina första steg, människan har satt sina första steg. One step for humanity. När det här liksom hade ägt rum och man hörde det på radion hemma, så var det den viktigaste delen kvar, nämligen man ska ju tillbaka också. Det handlar ju inte om att bara att komma till månen, man måste ju också på ett sätt komma därifrån. Så då har vi den här andra delen som kommer, det är en ny uppskjutningsfas från månen. Och sen ska man pressa sig ut ur månens dragningskraft och så ska man ta hela långa färden tillbaka till jorden för att sen i det kritiska skeendet gå in i jordens dragningskraft och man liksom kan brinna upp på grund av hettan, på grund av trycket som pågår där och sen till sist svalkande landa i Atlanten. Ja, men det kallar jag en resa, mina vänner. Det är liksom inte liksom bara till Munktorp, kan jag få en kopp kaffe? Utan det är ju liksom en riktig resa som det här beskriver. Och det här kan man säga, så ser jag det när vi talar om Herrens ankomst. Det är en händelse, många skeenden, många facetter, många ingredienser. Och det här är ju det som gör att det är lite svårt att på något sätt få ihop bilden. Och nu skulle jag önska om jag får nåden av Herren att på något sätt få ihop bilden lite grann. Om jag får använda det här som en liten torftig bild på det som händer alltså. Jag skulle vilja säga så här, mina vänner, att den första fasen av Kristi tillkommelse, det är det jag läste som andra text. Det är att det i Kristus döda ska uppstå och vi som lever och har lämnats kvar på jorden vid hans tillkommelse, vi ska ryckas upp Herren till mötes på skyar. Ja. Halleluja, såg en hand som, det är en som ska med i alla fall. Halleluja. Alltså det här, mina vänner, det är ju lite svårt för mig att ta in personligen. Alltså att vi en dag ska ryckas upp, förvandla sitt enda nu och ryckas upp Herren till mötes. Men jag tror ändå att vi skulle kunna kalla för det här för uppskjutningsfasen. Är det okej om vi använder en sån bild? För vi ska fara och lämna den här jorden tillsammans sitt enda nu. Och hur det ska gå till, det kan inte jag riktigt förklara. Halleluja. Men vi kommer åka, om vi har förmiddagsgudstjänst i Pingstkyrkan, vi kommer åka rakt genom taket. Jag kör ingen kyrkklockan också. Halleluja. Det är nästan som ett övernaturligt tecken på det hela. Uppskjutningsfasen, mina vänner. Nu är det så här att bland teologer, vet ni, och bland, jag skulle säga, förstå sig på det. Så är det så att man kallar det här som jag vill dela idag lite för darwinismen. Man menar att det här att dela upp Jesu ankomst i flera olika liksom, händelser eller faser. Det är någonting som en predikant som heter Darby kom på. Och darwinismen handlar om att liksom man liksom spaltar upp liksom steg för steg hur det här ska gå till. Men jag måste säga det att jag kallar det lite mer för paulusnismen. Jag kallar lite mer för att ska vi försöka få bilden av vad det här handlar om, så behöver vi se det som en händelse i flera skeenden. Och faktum är, mina vänner, det är faktiskt lite allvarligt tycker jag, att fler och fler kristna och fler predikanter, de börjar säga att det finns inget uppryckande. Det har blivit mer och mer vanligt på teologiska utbildningar att det här med att ryckas upp Herren till mötes, som Kalle Öst beskriver, det är allt för komplicerat, det är allt för fantastiskt, det är allt för liksom, det övergår människors förstånd, så det kan helt enkelt inte vara bokstavligen vi ska läsa det. Och ändå säger Paulus, som ett ord från Herren, inte som ett ord från Darby eller från Holger eller från Leve Petrus eller någon annan, utan som ett ord från Herren vill vi meddela detta. Och så beskriver han att de som har dött i tron på Jesus kommer att uppstå ett enda nu. Haven ska ge igen de döda, gravarna ska tömmas och den första uppståndelsen ska äga rum. Och tillsammans med dem ska vi som lever vid det tillfället, vi ska möta Jesus på skyar. Detta beskriver Bibeln så väldigt, väldigt tydligt. Och därför vill jag läsa några texter bara för att du ska se att jag har en god grund för det jag meddelar här idag. Men ni får pröva själv hur ni känner inför det här. Men låt mig bara få läsa från andra Thessalonikerbrevet då. Så står det så här. Andra test 2, vers 1-6. När det gäller vår Herre Kristi ankomst och hur vi ska församlas till honom. Vi kan förresten ta nästa bild, hör du. Ska vi se, jag ligger före min egen utkast. Vi tar nästa också. Så du. Det var ju det där, fas 1. Halleluja. Det var ju det som var uppskjutningsfasen. Vi går vidare. Ja, nej, vi backar. Halleluja. Jag håller inte jämna steg med mig själv idag. Det är därför att jag är lite tagen av detta. Får jag läsa i andra Thessalonikerbrevet här, så är vi kvar på uppskjutningsfasen. Så här står det. Paulus säger i den kapitel 2 och vers 1. När det gäller vår Herre Kristi ankomst, det är alltså ämnet. Och så står det. Och hur vi ska samlas hos honom. Lägg märke till det. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda. Vare sig av någon ande eller något brev eller något ord som påstås komma från oss. Och som går ut på att Herrens dag redan har kommit. Låt inte ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndare som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg när jag sa det detta, att jag, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Lägg märke till att Paulus, han säger att när det gäller Kristi ankomst, så säger han, vi ska församlas hos honom. Det är så han argumenterar. Men så säger han också här att det finns någonting liksom här på jorden som hindrar de här riktiga svåra antikristliga krafterna att liksom utbreda sig i den sista tiden. Att när det som håller tillbaka, eller när den som håller tillbaka antikrist, laglöshetens människa, fördärvets son, när det är röjts ur vägen, när det har tagits bort, kommer han att träda fram när hans tid är inne. Och det här är ganska intressant, och jag tror att det här har att göra med att när församlingen, när bruden, när de troende rycks upp Herren till mötes, då blir det väldigt svårt här på jorden. Då blir det en väldigt, väldigt svår tid kvar för dem som är här på jorden. Och Bibeln beskriver om en nöd och en vedermöda vars like aldrig har funnits eller ska någonsin komma. Jesus talar om det kommer en svår, svår tid. Och jag tror att det är det som händer alltså. När laglöshetens människa, fördärvets son, antikrist och motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud, han sätter sig i Guds tempel och han säger sig vara Gud. När det här händer, då mina vänner, då är det gott att veta att vi är hemma hos Herren. Det är det som är gott att veta, att Gud förstår att ta vara på sina barn. Församlingen är Kristi brud. Församlingen är den som rycks upp Herren till mötes för att få vara tillsammans med honom. Och låt mig då läsa Matteus 24 också. När Jesus talar om det så säger han så här. Matteus 24, 37-41. Så beskrivs det här också liksom från en liten annan synvinkel. Så som det var i Noas dagar ska det också vara vid människosonens återkomst. Här har vi själva temat. Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till en dag då Noa gick in i arken och de visste ingenting. Förrän floden kom och ryckte bort dem alla, så ska människosonens ankomst vara. Och nu ska du få höra, så här står det. Jesus fortsätter med. Två män ska vara ute på åkern. Den ene ska tas med. Den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med. Den andra lämnas kvar. Den första fasen av Jesu tillkommelse handlar om att de Jesus troende människorna kommer att ryckas upp. Jesus säger en ska tas upp och en ska lämnas kvar. Det är väl en väldigt, väldigt tydlig beskrivning på den stora, kan man säga, skilsmässan som kommer att äga rum när Jesus kommer tillbaka. Och därför kan man säga att de här två första texterna jag läste, om där det står att Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Den texten, den beskriver ju det som tillhör nästa fas, det jag skulle vilja kalla för landningsfasen. Men det som Paulus talar om, uppryckandet och bortryckandet, det är ju någonting som sker mera i hemlighet, fördolt. Som inte människorna på jorden kommer upptäcka förrän de ser att det är tomt i våra hus. Tomt i våra bilar. Tomt i våra lägenheter. Tomt på de olika platserna där vi brukade stå på arbetsplatsen och svarva på Volvo eller vad vi gjorde för någonting. Plötsligt så saknas det en massa människor. Och det är klart att motståndaren och antikrist, han kommer ju att bortförklara allt sammans på sitt sätt. Och han kommer väl kanske försöka förklara det som att det har kommit ett främmande rymdskepp och hämtat alla människorna. Alla de här som plötsligt saknas. Det finns säkert 1000 teorier omkring hur det här kan gå till. Men vi vet någonting annat. Och de som är runt omkring oss, de vet någonting annat. Detta som Bibeln beskriver på det här sättet. En ska tas upp och en ska lämnas kvar. Denna fas som vi kallar för fortfarande uppskjutningsfasen, den beskriver också att det kommer en nöd och det kommer en vedermöda här på jorden. Jesus han säger så här, ty då ska det bli en stor vedermöda vars like inte har förekommit allt ifrån världens begynnelse in till nu, ej heller någonsin ska förekomma. Vad är detta mina vänner? Jo, det är så här att Bibeln talar om att Gud kommer en dag att låta domen gå över den här jorden. Över synd, över orättvisor, orättfärdighet, över egoismen, ogudaktigheten, övergrepp i hela mänskligheten. Både av enskilda och nationer. Det kommer en dag då det här ska skipas rättvisa. Och det är när Gud håller dom. Och jag skulle säga att Gud är den enda som kan hålla dom. Inte jag och inte du, och det är inte kristna som dömer och bedömer, utan det är bara hos Gud som det finns både kraft och makt och rättfärdighet att kunna döma den här jorden. Men han kommer att göra det. Han kommer att döma över denna ogudaktighet och denna egoism. Och det är ett budskap som finns överallt i Bibeln. Det kommer ett domslut, alltså. Det kom över Sodom och Gomorra. Det kom över olika tillfällen under Noas tid också. Så kom det en dom över hela mänskligheten. Ja, mina vänner, Gud är inte humanist. I humanismen så är det jag som är Gud. Människan är allting centrum. Men så är det inte i Bibeln, utan i Bibeln så är Gud allting centrum. Och han är inte en humanist på det sättet som man ska bevara allt mänskligt liv till varje pris. När ogudaktigheten, när synden liksom får sitt övertag, då kommer det att falla en dom. Och detta finns som ett tydligt budskap i Bibeln. Det är bara att försöka ta till sig det och se till att man inte hamnar under den fördömelsen och under den domen. Och det här vill jag bara beskriva då. Och då tar vi nästa bild här. Och då får jag förbånen här. Jag tog med några bilder här. Och den här bilden står det inbjudan. The invitation. Jag ska läsa om att vi har en inbjudan. Att när domen går över världen. I form av vedermödan här. Då har vi fått en inbjudan. Kära vänner. Jag läser från Uppenbarelseboken 19 och vers 6. Och några följande så här. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara. Lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och det sa det. Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, har nu blivit konung. Låt oss vara glada och jubla, ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Halleluja, dessa Guds ord är sanna, allt Guds ord är sant. Från perm till perm är sant. Men detta mina vänner, det kan vi slå näven i bordet på. Att det kommer en dag då vi ska fira bröllop i himlen. Halleluja. Är det någon som har varit på något bröllop någon gång? Tyckte ni var tråkigaste och värsta tillställningen ni har varit med om? Nej. Var det så att du bara liksom dök upp på bröllopet och gled in på ett bananskal direkt från lagorn? Nej. Jag är övertygad om att när man är inbjuden på bröllop så försöker man hyfsa till sig lite grann. I alla fall jag brukar försöka. Man förbereder sig och man klär upp sig, för vi ska på fest. Vi är bjuden på bröllop. Man gläds åt. Tiden har kommit. Nu drar det ihop sig. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Och det är så ni unga vänner som är här idag. Halleluja. En dag kommer hela scenariet att förändras. Och det är när Jesus kommer tillbaka. När han rycker oss upp. Honom till mötes och vi ska få fira bröllop i himlen. Och då säger hela den här skaran som gör det, vet du vad de säger? De säger halleluja, det är just det. Och det är därför som jag försöker öva lite mer. Halleluja. Jag försöker liksom få liksom församlingen över på halleluja-sidan. För det är så att det vi gör här nere, det är en förberedelse. Och när vi går liksom i tillbedjan, när vi går i lovsång, när vi börjar bedja och prisa Gud, så är det liksom en övning för den stora bröllopshögtiden i himlen. Och det här beskriver Bibeln, att när den här svåra perioden övergår hela jorden, då är församlingen och bruden på bröllop. Det kan jag kalla för skillnad. Och det är så att Bibeln säger att det kommer en tid då Gud ska visa skillnaden på den rättfärdige och den ogudaktige. Skillnaden mellan den syndaren och den troende. Och det är den här stunden som det talas om i allra högsta konsekvenserna. Får jag bara nu läsa tre snabba korta texter som beskriver det här. Att Gud har inte tänkt att vi ska drabbas av den svåra vreden här. Och då läser jag bara i all hast. Första Thessalonikerbrevet 5. Första Thess 5. Jag ska bara läsa några texter här som du ska få höra idag. Så här. 5 och 5. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, eller som en översättning säger fred och ingen fara, då drabbas det av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan låt oss hålla oss vakna och vara nyktra. Till det som sover, det sover om natten, och det som berusar sig, det berusar sig om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. Och så kommer det vers 9. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är där som man skulle kunna sagt ett halleluja. Man skulle kunna koppla på det där helt enkelt. Och så läser jag Romarbrevet här. Därför att Bibeln säger så här. Av två eller tre vittnens utsaga ska var sak avgöras. Och nu ska jag ge dig tre korta vittnen här. Romarbrevet 5 och 9, så står det så här. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Har du hört det? Alltså det verkar ju väldigt orealistiskt att först blir vi frälsta och sen så ska vi liksom vara med om hela den vedermöda som Bibeln beskriver i Uppenbarelseboken och på andra texter. Så ska vi liksom leva kvar i detta. Utan jag vill säga det att det finns en röd tråd genom hela Bibeln. Att Gud förstår att ta hand om sina barn. I Noas dagar så var det också så. Det var så också i Lot. Och Sodom och Gomorras tid, Herren frälste den rättfärdige Lot innan domen gick över Sodom och Gomorra. Domen kom, men först så blev den rättfärdige frälst ut. Och detta är som en av Bibelns klara röda trådar. Får jag läsa också allra sist i det här sammanhanget, Galaterbrevet 1. Där det också beskrivs här, Romkor Gal. Galaterbrevet 1, så står det så här. Halleluja. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och från Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsålder efter vår Guds och faders vilja, honom till äran i evigheternas evigheter. Amen, säger han. Halleluja. Det säger han liksom i inledningsfasen av Galaterbrevet. Han har frälst oss. Han har räddat oss från den nuvarande onda tidsåldern. Och det står det, efter vår Guds och faders vilja. Mina vänner, detta är vårt saliga hopps fullbordan. Det är att vi ska faktiskt klara oss. Vi ska faktiskt inte gå under. Om det blir en svår tid enligt Uppenbarelseboken som vår jord har framför sig, så behöver vi inte vara ängslas eller vara oroliga. Därför att Jesus kommer. För att hämta oss
ifrån denna jorden. Och nu tycker vi kanske att det ser rätt så bra ut scenariet här. Visserligen pågår det 30 krig. Det är ungefär normaltillståndet på jord, 30 krig. Det är liksom det normala läget. Men om vi tittar lite grann över hela världen, så är vi så att vi har syskon som lider oerhört för sin tros skull. Vi har de som torteras för Jesu skull. Vi har vänner i andra delar av vårt land, av vår värld, som lider fruktansvärt därför att de har bekänt Jesus. Sådana som blir utstötta ur släkten. De blir liksom mobbade av släktingar, av myndigheter, och det finns väldigt många. Vi har en pastor i Iran just nu som är ställd inför att bli avrättad. Det här beskrivs liksom dagligen framför oss. Jag fick ett nödrop alldeles nyss där en iransk pastor kommer bli avrättad i de närmaste dagarna för att han har trott på Jesus och försökt att sprida evangelium. Och därför så är det så att vi har det bra, vi har det gott och vi äter julbord på Västerkvarn. Halleluja. Men alla har inte julbord på Västerkvarn. Alla har inte den situationen. Och därför måste vi lyfta våra ögon och se att situationen är sådan att Jesus kan faktiskt komma när som helst för att rädda sina barn ur den här svåra tiden då vi är just i gränslandet mellan vedermödan som kommer här. Och därför så kommer vi in. Ska låt oss ta, det här är inbjudan alltså. Det är en bild jag hittade på nätet om inbjudan till bröllop här. Vi kan ta nästa bild också. Jag ska säga några ord om detta också. Därför att Bibeln fortsätter ju i berättelsen och beskriver att Jesus ska komma tillbaka synligt också. Att han kommer så att alla ska se honom. Hela mänskligheten kommer att se honom här. Denne Jesus har blivit upptagen från er för himlen. Han ska komma igen på samma sätt som han har sett honom fara till himlen. Och då finns det en annan text som jag ska bara citera. Judas kapitel 1 och vers 14, så står det så här. Om dem, alla de heliga alltså, har Hanok, den sjunde i släktledet efter Adam, profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga. Har du hört något liknande? Den sjunde släktledet från Adam. Fanns det en man som hette Enoch eller Hanok? Det är liksom, det växlar. Gamla testamentet och Nya testamentet kallar honom för Enoch och Hanok. Men Enoch Hanok, eller Hanok Enoch, han profeterade i sin tid. Om du tänker, om vi skruvar tillbaka klockan, liksom går tillbaka liksom flera tusen år nu till Enoch och Hanoks tid, så såg han det i anden framför sig att Jesus ska komma tillbaka. Och han kommer med sina mångtusen heliga. Och vilka är de då? Halleluja. Amen. Det är du och det är jag. Det är vi. Församlingen återvänder med Jesus. Efter bröllopsmåltid så återvänder vi. Halleluja. Vilken tid. Då, mina vänner, kommer det att bli andra bullar. Ja, det är sant. Det blir andra bullar när Jesus kommer tillbaka i det synliga, i det fysiska. Och jag ska läsa den texten också. Vi var inne på den lite grann tidigare här. Ska vi ta bild 7? Och då vill jag läsa en gammaltestamentlig text ifrån Zakaria-boken. Jag hoppas att ni sitter bra. Att ni har säkerhetsbältena ordentligt åtdragna. För så här står det. Se, Herrens dag kommer. Då man ska dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk i strid mot Jerusalem. Det är det som beskrivs lite grann här. Man ser arméer. Man ser också vågors vreda böljor där. Vi ser också en liten del av Jerusalems mur och den heliga staden. Så här. Jag ska samla alla hedna folk i strid mot Jerusalem. Har ni märkt att det drar ihop sig? Har ni märkt att det finns sådana allianser som kommer att resa sig upp emot Jerusalem? Så står det att staden kommer att intas. Husen kommer att plundras. Kvinnorna kommer att våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Och så kommer vers 3. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk. Han som förr stred på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu, från öster till väster och genom till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och den andra hälften mot söder. Då ska ni, Israels barn, fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen ska sträcka sig ända till Asel. Ni ska fly så som när flydde för jordbävningen i Ussias juda kungstid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Ja, hörni. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Och det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag känd av Herren. Inte dag och inte natt, men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Och det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska vara konung över hela jorden. Inte Obama, inte Putin eller någon annan, utan Herren ska vara konung över hela jorden. Mina vänner, idag har jag läst från programmet Kalla fakta. Detta är det scenariet som ligger med Jesu tillkommelse. Det är detta som kommer att hända. Och jag bryr mig inte så mycket om vad andra tänker och tycker. Jag litar på min bibel. Jag litar på att han som sa att jag är vägen, sanning och livet också talar sanning när han talar om sin tillkommelse. När han talar om bortryckandet. När han talar om att han ska komma tillbaka. Hur stort och hur fantastiskt och hur övernaturligt det än kan vara, så tror jag av hela hjärtat detta kommer att ske. Och jag vill vara med. Jag vill vara med. Och därför säger Bibeln, saliga är de som har del av den första uppståndelsen. Därför de ska vara med och regera med Kristus i 1000 år på jorden. Någon har kanske utvalt Kolsva, halleluja, eller Berea som sitt residens. Men det kommer en period efter att Jesus har kommit tillbaka. När han sätter sina fötter på Oljeberget. Då kommer en period av 1000 år av frid. Och vi ska titta på den sista. Om vi bara ska avsluta nu för att försöka landa tillsammans här. Så kommer vi gå in i en tid som Bibeln beskriver 1000 år av frid på jorden. Varför kommer det vara frid på jorden? Jo, därför att Satan är bunden i 1000 år. Hans inflytande, hans påverkan på mänskligheten kommer att vara bundet i 1000 år. Och det ska bli fred och frid på vår jord. Det finns mycket intressant, men jag återkommer till någon bibelskolekväll. Då vi ska ta lite tid och titta på fridsriket som kommer. Då lejon och lamm ska liksom beta tillsammans. Det är ju helt fantastiskt. Jag brukar tänka på det. Det är precis det som hände i Noas tid alltså. Tänk att Noa, när han fick befallning om att bygga arken. Så fick han liksom ingen information om hur han skulle få samla ihop djuren. Kan du tänka dig hans situation? Du ska bygga en ark och du ska inreda den och göra liksom rum för så många djur. 2 av varje. Men hur ska han få in djuren? Är det någon som har ett tips? Kissi, 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 kissi. Kom nu lilla kissen. Aj, 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 det var en hund där. Oj, oj, oj. Det blev bråk. Nej, det blev inte bråk. Utan han fick in dem 2 och 2. Vargar. De säger ju att vargen är hundens urfader. Så ja, kanske det är sant. Så då var det nog 2 vargar in där. 2 lamm och vargar var tillsammans där i samma ark. Det skedde något i djurens hjärta. Och de började gå mot arken. Det skedde någon förändring i naturlagen. Att de som förut åt upp varandra, de blev plötsligt sams. Och så började man gå mot arken. Och det är det som kommer att ske igen i 1000-årsriket då. Varg och lamm och lejon ska vara tillsammans ute på marken. Därför att ondskan är bunden i 1000 år. Och så kommer det här lite underliga då som Bibeln beskriver. Att vid de här 1000 årens slut ska Satan återkomma löst. Hur många tycker det är onödigt? Alltså jag måste bara säga som det är. Men jag tycker att det är onödigt. Varför ska han komma loss igen den onde? Men det är faktiskt så att den onde ska åter slippa lös. Och det ser ut som jag uppfattar det, som att alla de som har blivit födda under de här 1000 år. De måste också välja Jesus som frälsare. De måste också böja sig under hans herravälde. Och därför så kommer han ut för att frästa alla de som har kommit, fötts in under de här 1000 åren, ska bli frästade också om vem de vill välja. Om de ska äta utträdet eller om de ska tjäna honom som är värt att tjäna. Och sen så kommer det här fantastiska att Satan, den falska profeten, vilddjuret, hela ska buntas ihop och slängas i den brinnande sjön. Halleluja, det tycker jag är fantastiskt. Och sen berättar Bibeln om den yttersta domen och sen en ny himmel och en ny jord. Den har blivit sliten, den här jorden. Den har blivit fördärvad under dels vedermödan och under de här. Därför så kommer det en ny himmel och en ny jord. Och sen har jag bara skrivit en massa prickar. Sen går vi in i evigheten. Halleluja. Sen är det bara prick 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 Halleluja. Det var faktiskt så här att en av de kända musikerna omkring Bill Gator, hans pianist som dog bara i 40-årsåldern när han var ute och spelade. Han berättar vid ett tillfälle att han hade en 4-5-årig liten pojk och de hade ett julspel i skolan. Och den stolte fadern hade fått höra att just hans son skulle få liksom spela Jesus i det här julspelet. Och det var ju fantastiskt. Det skulle vara hela scenariet alltså om hans födelse och sen också in i påsken om Golgata-dramat där. Så de hade gjort ordning där på scenen. Han hade gjort ordning som ett tält på något sätt som skulle föreställa graven. Och då sitter den stolte pappan där nere i bänken och tänker, vad han är fantastisk, min son. Och så kommer liksom scenariet, leder fram till korsfästelse. Och femåringen där, han blir korsfäst, han spelar ju Jesus. Och så slänger de in honom i graven. Och så känner man alla liksom, kär Gud, hur ska det bli med allt sammans? Och så plötsligt, vet ni, så ska han ju illustrera detta fantastiska att på tredje dagens morgon kommer Jesus ut ur graven. Och så kommer han ut ur graven, fyraåringen där, liksom femåringen där, liksom, och alla jublar liksom, ja, halleluja, vad det är härligt att se detta scenariet. Men sen gör han det här som inte stod i manuskriptet, nämligen han går tillbaka till graven. Och pappan sitter bara, hakarna, vad gör han nu? Går han och lägger sig i graven igen? Det är helt fel, det finns ju inte en enda bibeltext som beskriver detta. Utan han får ju upp. Och alla blir liksom lite ställda där och lärarna blir ställda och så vidare. Och sen hör man bara en röst inifrån graven. Är ni redo eller inte? Jag kommer tillbaka! Och så kommer 4-5-åringen ut ur den graven igen där, vet du. Och då plötsligt fattar ju alla liksom, då gick poletten ner. Ja, men det var ju inte så tokigt i alla fall. Halleluja, amen, han kommer tillbaka! Halleluja, han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Hur den ser ut, vad som än händer. Jesus kommer tillbaka. Och sen har vi det här scenariet som kommer efter det. Och det är mycket som kan sägas om den här biten. Jag ville bara ta dig på den här lite resan och bilden idag. Jag känner bara för min egen del att jag känner mig inte ledsen om Jesus skulle komma idag. Vi har faktiskt några detaljer kvar i vår lägenhet. Vi håller på att renovera. Men det lämnar vi med tacksamhet över till nästa. Om det skulle vara så att Jesus kommer. Vad jag vill säga det är detta. Det är viktigt för oss att vi har resväskorna packade. Att vi lever och att vi tjänar Herren idag. Som om vi alltid skulle vara här för all framtid. Men ändå att vi har liksom resväskan packad. Att vi på något sätt har en beredskap i våra liv. Att skulle något oförutsett inträffa. Skulle vårt liv förkortas. Eller Jesus kommer tillbaka nu. Då är jag redo. Då är jag med. Och för mig finns det bara ett sätt att ha resväskan packad. Det är att hålla sig nära Jesus. Det är att fortsätta att prisa honom. Älska honom. tillbe honom och ha våra hjärtan. Låt han vara vårt hjärtas kärlek. Om vi har det, då gör det ingenting att vi missar ibland, att vi gör misstag och att vi slarvar ibland i våra liv. Men huvudsaken är att vårt hjärta är stämda mot Jesus. Att våra hjärtan älskar honom. För vi kommer aldrig att vara tillräckligt bra eller tillräckligt präktiga. Och jag vet att vi som har varit med en del år, vi vet ju att när man har hört förkunnelsen om Jesus och hans tillkommelse, då har man känt liksom, käre Gud, hur är det egentligen liksom? Är jag ren? Är min klädnad fläckad och så vidare? Tänk inte så mycket på den biten, utan tänk på vars ditt hjärta ska vara. Tänk på vem det är som du håller kär. Tänk på honom som har utstått så mycket lidande. Och har din fokus på Jesus, då är det ingen fara med oss. Om vi bara håller honom framför oss och säger, Jesus, jag älskar dig. Jag vet att jag misslyckas. Jag vet att jag inte är som jag borde vara. Jag borde